Hej och varmt välkomna ska du vara till Advice Mediebyrås egna podcast. Idag så kommer vi att få lyssna lite till vår alldeles egna Kjell Bergqvist. Han är en oerhört folkkär skådespelare och har varit med ända sedan tidigt 70-tal på den svenska stjärnhimlen. Här på Advice Media så jobbar vi med att stärka varumärken via digitala medier. Mitt namn är William Ryd och är vd för bolaget. Vi har som vision att vara världens mest anmärkningsvärda digitala byrå. Och vi anser att vi är på god väg att nå den visionen en vacker dag. Med tanke på våran historik, hur vi föddes som byrå och hur vi tog oss igenom alla våra hinder och alla minor vi trampat på och allt fantastiskt vi varit med om och slutligen också vårat oerhört anmärkningsvärda klientell, om jag får uttrycka mig så. En av dessa uppdragsgivare är just Kjell Bergqvist. Och inte nog med det. Idag har vi också med oss en ung herre som är en otroligt duktig konstnär med en medfödd talang. Konsten har han i sitt DNA och han heter inte mindre än Emil Grönholm. Vissa kanske känner igen honom från TV, då han har medverkat i Sofias änglar bland annat. Och andra känner igen honom från Facebook kanske, där han har sålt tavlor på svenska kändisar som varit signerade av kändisarna själva till högst erbjudande. Och där varenda krona har gått till välgörande ändamål. Och i det här fallet då familjen Bergqvists insamlingsstiftelse som hjälper unga thailändska barn att lära sig simma så att de inte ska drunkna. För det är ju inte roligt alls. Varmt välkomna ska ni vara till Advice Medias digitala medierpodd Kjell Bergqvist och Emil Grönholm.
Blir det bra där?
Frågan är om inte den här ska vara så här. Så att det blir något i den här stilen.
Testar tror du?
Ja, men nu är det jättebra.
Ja.
Bara att vara mitt framför oss här. Men...
Ja, precis. När vi sitter så här.
All right.
Det blir bra.
Okej. Så, då ska vi se. Varmt välkomna ska ni vara till Advice egna digitala medierpodd. Med mig William Ryd. Och idag har vi med oss
Kjell Bergqvist är här idag och hälsar på i Borås.
Det är fantastiskt, du löste det själv.
Ja.
Jag som hade förväntat mig att jag skulle få säga idag har vi med oss ingen mindre än Kjell Berka.
Ja.
Kjell Bergqvist.
Kjell Berka från Högdalen hette min bok som jag gav ut här för några år sedan. Ja. Högdalen är ju en liten förort till Stockholm där jag växte upp.
Just det.
Ja.
När flyttade du från Högdalen då, om jag får fråga?
Vad sa du?
När flyttade du från Högdalen?
Jag flyttade från Högdalen när jag var 15. Jag är född och uppväxt på Söder i Stockholm. Och sen bodde jag några år i Hammarby och sen bodde jag hela min skoltid i Högdalen. Men jag drog när jag var 15 till en annan förort som heter Hökarängen.
Okej, okay. Ja.
Sen när jag var 20 flyttade jag in till Söder igen, flyttade tillbaks. Bodde där 15-20 år, sen bodde jag 20 år på landet.
Oj.
Hade höns och hästar och grisar och lite annat smått och gott.
Det var som att han.
Ja, det är många som har det. Man ska ut i grönskan och rota ett tag.
Ja.
Men sen till slut så tröttnade jag på klippa gräsmattor och gamla äpplen som låg på gräsmattan och ruttna. Så nu är jag tillbaks i Stockholm igen i Hammarby sjöstad.
Coolt.
Som ligger ju precis på andra sidan vattnet ifrån Söder där jag växte upp.
Är långt ifrån Djurgården för mig som inte... Som
bara nej, det är inte. Det är kanske 500 meter sjövägen.
Det är så pass.
Ja. Det går en båt, en färja, ifrån Hammarby sjöstad varje dag, eller hela tiden, var tionde minut, varje kvart till Söder.
Ja.
Gratis båt. Och sen om man vill åka in till Nybroviken eller Djurgården så ja. Får man betala några kronor, men det går båtar hela tiden fram och tillbaka.
Just det. Jag har sett att jag är oftast på Djurgården då, med tanke på ja. Mitt engagemang där ja. Och byråns engagemang, så jag har ju sett att det finns
en båtterminal
ja, precis, ja, precis. Lund, längre ner.
Ja, precis.
Jag har själv aldrig åkt den här färjan.
Nej, men det är ganska trevligt. Man kan ta med cykeln och så kan man cykla ett varv på Djurgården och så tar man färjan hem igen.
Coolt, det ska jag göra.
När det är sommar och skönt. På vintern gör vi inte det, då är jag i Thailand på vintrarna.
Där spenderar du mycket tid, har jag förstått.
Jag har spenderat ganska mycket tid i Thailand. Från novemberlovet kan man säga, sista veckan i oktober fram till första veckan i mars bor vi i Thailand. Men större delen av mitt liv lever jag här hemma i Sverige. Mm. Och tänker inte ändra på det, för jag tycker att det här är ett fantastiskt land.
Det är det, definitivt. Men Thailand, berätta lite. Ni engagerar ju er ganska mycket nu.
Ja, vi har det som är mysigt med Thailand också. Jag fastnade för Thailand. Jag var där 85 första gången och spelade in en långfilm. Det är väldigt länge sedan. Och sen dess har jag har rest otroligt mycket i mitt liv. Det har blivit ganska många varv runt jordklotet. Och främst faktiskt besökt barnhem och kåkstäder och... Så att jag har också sett den tråkiga sidan av den här världen vi lever i. Mm. Och också, men som sagt så fastnar vi för Thailand och sen har vi startat en stiftelse som heter Familjen Bergqvist insamlingsstiftelse.
Just det.
Så vi har ganska mycket projekt i Thailand. Vi hjälper människor som inte haft samma lycka som oss och som har haft oturen att födas på fel plats. Och som har jävligt knapert. Och, så vi har massa projekt där. Vi har olika simskoleprojekt och vi köper hörapparater och vi köper rullstolar och elcyklar och allt möjligt till handikappade och sånt. Mm. Så samlar vi ihop en slant här hemma och så sticker vi till Thailand och hjälper till där nere. Vi hjälper till lite grann här hemma också, ska jag säga. Så att det, annars är det ju risk på att någon säger fan, du skiter i Sverige, det är bara på hjälper till andra. Vi hjälper också till här hemma i Sverige.
Det är bra, viktigt att säga.
Ja, ja.
Men det är hela familjen som står enare bakom detta. Det kommer jag ihåg att jag... du får ju givetvis rätta mig om jag minns fel. Mitt minne är ju inte känt för att vara det bästa.
Ja.
Men jag minns det som att det var att det är hela familjen som står bakom initiativet och stiftelsen. Och hur är det att se liksom, att familjen enat...
Ja, nej men alltså vi som jag sa så har jag rest jävligt mycket och mina barn har ju naturligtvis också då rest väldigt mycket och sett ganska mycket elände på det här jordklotet. Så de är ja, de är jävligt måna om att hjälpa till dem också. Vi har ju en liten kille som är 12 som heter Leo. Mm. Han är väldigt engagerad i den här stiftelsen. Och han sitter ibland utanför skolan eller i någon park och säljer kakor och saft och så går pengarna till våra stiftelser eller till något barnhem på Phuket. Han sitter ibland utanför Konsum och spelar ukulele. Han kan två ackord men han kommer hem med en 500-ring.
Får jag fråga, hur gammal han är?
12.
12 år,
ja, ja,
alltså.
Ja, ja.
Coolt alltså.
Ja. Nej, men han är jätteengagerad i det här också. Det är härligt. Mm. Och se att man i alla fall har lärt sina barn någonting vettigt att dela med sig.
Ja, jag hoppas jag hamnar där en vacker dag också, Kjell.
Ja, men det gör du väl. Du har ju ställt upp nu och gjort en helt gratis hemsida här till vår stiftelse. Det tackar vi alldeles extra mycket för. För det ja, men med stiftelsen, vi har också varit väldigt noga med att varenda krona ska gå till ändamålet. Så att det här är jättevärdefullt att vi slipper lägga ut jättemycket pengar på att skapa en hemsida. För det hade nog inte blivit gjort annars, helt enkelt.
Ja, men det har ju varit nära för oss också. Hela teamet står ju bakom detta och vi har alla varit otroligt engagerade i det här. Och det är ju, för oss är det ett stort förtroende som vi har fått förvalta, som ni har givit oss ju.
Ja, så, ja nej, men det känns som att vi är spelar på samma, i samma lag.
Det är livet. Det är givande för oss.
Ja, också, så ja det, jo, men det har vi märkt verkligen.
Så, jag ska inte göra oss till helgon på det sättet, för herregud, det är ju... Det är ju lite det som är, man mår ju verkligen bra av att hjälpa.
Ja.
Och visst, vi har inte den ekonomiska, den typen av muskler har vi inte liksom på det sättet. Men vi har våra samlade kompetenser.
Mm, mm.
Det i sig kan ju på något sätt bidra då. Så vi,
ja.
Ja, hoppas verkligen att det här kommer generera mycket mer.
Ja, det tror jag också. Jag tror att det kommer generera mera, mer behållning till vår stiftelse, verkligen.
Mm. Gott. Då ska vi se om vi hoppar över till lite mer nutid. Mm. Det var en halvbra segway. Men den funkar ju lite i alla fall.
Ja.
Får vi säga då.
Ja.
Det är inget proffs som sitter där i studion som du märker.
Nej, men vad fan, det är väl att köra på. Det är inga bekymmer.
Så de flesta, alltså för mig och för de flesta så är du ett välkänt namn. Du är ju en otroligt älskad personlighet. Folkkär är ju ett annat.
Ja.
Vad gör du nu för tiden utöver det här med stiftelsen som vi... Som vi förstår nu att det är egentligen den större delen av det ja, halva året i princip minst. Ska jag väl rätta mig om jag fel, men det låter som att du jobbar väldigt, väldigt mycket med det och familjen.
Ja, jag lägger nog mera tid på vår stiftelse idag än vad jag gör på mitt arbete.
Ja.
Som sagt, vi är ju i Thailand på vintern de här 4 månaderna och... Sen filmar jag här hemma. Jag har spelat in en tv-serie nu fram till i mitten på juli någon gång från 1 mars till som heter Bäckström och bygger på några böcker av Leif G.W. Persson. Okay. Så jag är hemma på sommaren och drar ihop en slant och sen åker jag till Thailand och gör av med den.
Ja. Ja. Tyvärr gör en annan mål.
Ja, mestadels. Mm. Ja. Själv lever man ju. Det är också fantastiskt med Thailand för man lever ju så billigt. Mm. Vi har ju vårt hus i en liten fiskeby. Vi kan ju gå ut och äta mat på en restaurang. 5 personer för 150 kronor. Det är helt fantastiskt att få bra käk. Förutom också fantastiskt bra bemötande. Trevliga människor i Thailand. Med varma hjärtan.
Jag har aldrig varit i Thailand faktiskt.
Nej.
Jag erkänner.
Ja.
Aldrig kommit så långt.
Får skynda dig på nu.
Ja,
det finns en hel del orörda platser kvar. Där bland annat där vi har vårt hus. Men mycket är ju lite sönderturistat tyvärr idag.
Det är så.
Ja, det är lite dräggigt på vissa ställen. Pattaya och Phuket, Patong Beach på Phuket. De här stora turistställena. Det är lite väl mycket fylla och gapande och skrikande.
Men ni är långt ifrån det där?
Vi är långt ifrån det. Där vi bor finns inga hotell, finns inga gallerier, inga varuhus, inga nattklubbar. Klockan 7 på kvällen är det mörkt och tyst.
Fan vad gött.
Gött. Ja.
Ja. Ja, men jag tänkte så här, innan vi går in på framtid. Vi har tittat lite bakåt, vi har tittat lite i nuläget. Och sen ska vi kika lite på framtiden också, om det finns någonting som vi inte känner till. Någonting kanske som du vill dela med dig av innan vi...
Ja, jag har väl inte så mycket bokat. Alltså det är så här, till nästa sommar så... Jag har ju... Min plan är så att jag har frusit färdigt i mitt liv. Jag har aldrig tyckt om vintern här hemma. Och jag har filmat väldigt mycket på vintrarna. Frusit och frusit och frusit. Så nu säger jag till potentiella arbetsgivare att vill ni... ha med mig att göra, så är jag inte i Sverige under de här 4 vintermånaderna.
Just det.
Så att nästa, det kan bli mera Springfloden eventuellt. Det kan bli mera av den här Bäckström eventuellt.
Mm.
Några olika komediserier som jag bollar just nu, som jag kommer att göra förmodligen till våren när jag kommer tillbaka igen.
Mm. Mm.
Så det är väl så planerna ser ut och jag är jävligt nöjd med mitt liv just nu. Jag har lyckats lägga upp det ganska bra.
Mm.
Med att få vara i solen och värmen på vintern och tillbringa väldigt mycket tid med min familj, med min fru och lilla killen framförallt naturligtvis. Sen är det några äldre syskon som har flyttat hemifrån för länge sedan. Så att jag brukar tänka, jag har faktiskt ingenting i mitt liv som jag skulle vilja byta ut på något sätt. Jag är jättenöjd med att ha det så här. Sen vet vi inte hur det ser ut imorgon. Det dyker upp, det sker olyckor och det sker sjukdomar och det sker lite av varje.
Mm.
Så vi får se framöver. Men just nu är jag
tacksam.
Ja, nöjd och oerhört tacksam. Mm. Framförallt att jag är född i en gräddfil i det här landet.
Mm.
Man önskar att fler människor förstod vilken jävla tur vi har haft i livets lotteri som är födda här i Västeuropa och Nordeuropa jämfört med resten av världen. Det är en tragisk värld på många sätt runt omkring oss.
Mm, jag håller med tanke på att jag själv inte, jag är ju inte född här, men jag kom hit när jag var 3,5, som jag nämnde tidigare idag. Jag är född i Rumänien.
Mm.
Och föddes under
Ceausescu
tid.
Ja,
precis. Så som jag nämnde tidigare så var ju min mor artist och på det var egentligen därför hon fick möjlighet att lämna landet. För det var ju inte direkt så att vem som helst kunde lämna landet.
Nej.
Så att, men det bidrog ju till att jag under min barndom så åkte vi ju ner på somrarna till Rumänien. Vi bilar ju ner då, från Sverige till Rumänien. Och det var så... Alltså, jag låg alltid i baksätet och spelade Gameboy. Och jag är ju född 86. Jag kände så här, men nu är vi inte längre i Norden, vi är inte i Skandinavien, för nu börjar det liksom guppa när vi åker bil, va? Man närmar sig Tyskland, liksom, då blir det liksom, då är autobahn och vägarna bättre, och så Danmark. Men det var ju en ögonöppnare för ett barn i min ålder att varje sommar åka ner med allt överskott som vi hade, alltså kläder som inte längre passade, som inte längre används. Så bilen var ju smockad med prylar. Alltså, om du föreställer ett baksäte som bara liksom växer. Bara för att vi har liksom placerat hur mycket kläder som helst.
Nu när vi åkte till Thailand, vi brukar ju ha med oss liksom 7-8 fulla resväskor till tre personer. Ja, men med grejer som du säger, vilket överflöd här hemma.
Så det, men, det öppnar ju mina ögon, precis som jag antar att detta öppnar ögonen också för Leo ju, i den bemärkelsen då. Så jag tror att det är jävligt viktigt det du säger, att man förstår hur jävla stor skillnaden är, alltså, på att faktiskt bo eller födas i detta landet.
Visst.
Med andra. Så att det, jag menar, jag kan vara helt ärlig och säga att det var, Rumänien för mig var inget land som jag var stolt över. Under min uppväxt så pratade jag väldigt sällan om att jag var född i ett annat land. För jag pratar ju ren svenska. Bryter inte på svenska. Och det beror ju lite på att min far jobbar ganska mycket och jag lyckades på något sätt ta oss från, om man nu får kalla det för en förort här i Borås då, till ett villaområde. Så mina vänner var ju liksom helt svenska. Och det bidrog ju till att jag i min tur då talar utan brytning. Alla bryter ju såklart.
Men, lite Boråsdialekt bara.
Lite. Jag får aktivera stockholmskan här snart. Men det här är också intressant, för du har ju också ett engagemang på Facebook en del, alltså i sociala medier. Du har ju din Facebook-sida Vad som helst men inte SD.
Vad som helst men aldrig. SD heter min Facebook-sida. Jag drog igång den inför valet förra året. Startade där, och jag är ju ingen Facebook-nisse annars, så jag förstod inte riktigt hur man gjorde. Men det började med att jag la in ett inlägg där jag sa jag är född sosse, och eftersom jag inte har glömt bort var jag kommer ifrån så kommer jag också förmodligen dö sosse. Det har varit ett sånt jävla liv. Jag blev kallad för din jävla landsförrädare, din jävla hycklare, din jävla hora, din jävla fitta, alltså allt man kan tänka sig, jag är himla jord på några timmar. Och så tänkte jag, men vad är det som händer i det här landet? Vad är det som pågår? Så då startade jag den här gruppen inför valet, Vad som helst men aldrig SD. Och den har nu tuffat på ett år. Jag har 5-6 stycken som sköter den där gruppen, som administrerar gruppen. Den fick ju bara på någon vecka 170 000 medlemmar.
Herregud.
Ja. Och som sagt, det är 5-6 stycken som i princip är det någon vaken dygnet runt som sköter gruppen. Och som tiderna som utvecklar sig nu, så lär vi väl få kämpa på med den här gruppen fram till nästa val. Det är mycket som skulle kunna bli bättre i det här landet. Polis och skolor och sjukvård och pensionärer och allt vad det är. Men det är inte SD som är lösningen på detta.
Nej.
De har en usel sakpolitik. Det är inget parti för kvinnor, det är inget parti för arbetare, det är inget parti för pensionärer. Det är ett enfrågeparti. Bort med alla invandrare, stäng dörrarna. Och det är skrämmande att det är så många som åker på deras desinformation och att de målar upp detta katastrofläge som inte existerar. Mm. Men som sagt, det är mycket som skulle kunna bli bättre och som har varit bättre. Mm. Men SD är inte lösningen.
Nej, jag håller med faktiskt. Jag brukar hålla mig undan politiska diskussioner så mycket jag kan, men ja. I det här fallet så håller jag faktiskt med.
Ja,
nu är nog dags för mig att ta ställning igen. Jag gjorde ju ändå någonstans en gång i tiden, jag nämnde det tidigare innan vi började podden, att jag och min barndomsvän, vi startade ju antirasist.org.
Just det,
site, ja. Som samlade nyheter om just SD och allting som hände innan, alltså för förra valet då, när SD kom in i riksdagen egentligen.
Ja, ja.
Så att jag var ju, det var skrämmande faktiskt.
Ja.
Men får jag fråga, för dig, du är född... Nu ska inte vi... Men det, ja, vi säger så här då, du är äldre än vad jag är.
Ja.
Och jag börjar känna mig gammal när det kommer till det digitala.
Ja.
Nu är du knappt 40 här då, Varsel.
Ja, precis.
Men ja, får jag fråga liksom hur du upplever det här med sociala medier eller Facebook? Alltså när du... Som du nämnde, när du börjar, när du startar den här gruppen, vad som helst, men aldrig SD. Kan inte du försöka beskriva med ord liksom, hur din upplevelse var av vilket inflytande man ändå har som dels offentlig personlighet som du är och har varit sedan 70-talet liksom, och folkkär. Att liksom... När du går ut och pratar om någonting och tar ställning på det sättet. Att du ser den enorma reaktionen. Att det är så stor räckvidd idag inom sociala medier. Alltså,
ja.
Hur upplevde du detta? Liksom? Alltså, vad var din första reaktion? Mer än att
man blev lite skrämd egentligen. Att det var så fruktansvärt mycket hat.
Mm.
Det var en intervju häromdagen av någon gubbe som jag inte kommer ihåg vad han heter nu, som startade upp Facebook tillsammans med Zuckerberg. Som har slutat därför att han tyckte att det har kantrat över åt helt fel håll.
Mm.
Det är hatet som får ta plats. Och så är det ju tyvärr lite grann här i livet att många väljer att vara tysta. Man vågar inte säga vad man tycker riktigt. Och hatarna och elakheterna hörs och syns mycket mer på någon märklig grund. Man brukar säga också det är så här, ett hat, man behöver 10 älskade gillningar mot ett hat, för att det, folk tar åt sig så in i helvete och det tar som plats och det... Ja, det blir lite luddigt här, men det är sjukt skrämmande.
Mm.
Facebook är fantastiskt på många sätt som socialt media, men också skrämmande.
Mm.
Som sagt, jo, men här gubben här, han hade slutat för att han tyckte att det kantrar över för mycket. Det tar för stor plats här nu, hatandet. Och där är ju en stor fara.
Mm.
Sen är det ju så att vad jag förstod så låg ju liksom inför det senaste valet så låg ju SD mil före när det gällde sociala medier. De andra hade inte riktigt fattat slagkraften.
Det stämmer. Men vi jobbar ju med sociala medier som digitalbyrå och det finns ju det här uttrycket att alla människor lever i sin egna filterbubbla. Det sociala mediebubbla sa jag först, men sen blev jag rättad och sa nej, det heter filterbubbla.
Jag
var korrekt det där då. Men det innebär ju också de facto att det blir väldigt mycket ryggdunkande på Facebook, kan man säga då. Skulle jag gå in och börja gilla massa saker som är relaterat till då ett visst parti eller ett band eller vad det nu kan vara, så är det liksom det är den filterbubblan jag skapar, en filterbubbla kring mina intressen och vart jag är, och sen blir jag ryggdunkad på det då. Så får jag nästan inte ta del av den andra sidan.
Nej.
Så det blir ju det som varför den här herren då drogs ut, tror jag. Jag tror att vi kan ha sett samma typ av dokumentär eller något
Jag tror att det var på nyheterna, en intervju häromdagen. Ja.
För det var inte så att han var en early investor, alltså att han var en tidig investerare i Facebook, och så insåg han att, för det finns ju lite dokumentär om det här.
Ja.
På SVT Play bland annat, då finns det ju om det är två delar, om Mark Zuckerberg och Facebook, om det är bra eller dåligt. Polariserat. För det är just det som sker, att det blir liksom polariserat, det är ett ord. Man vänder liksom grupper mot varandra.
Ja.
Och det finns också idag, ja, man kan ju använda all den här datan som existerar digitalt till sin egna fördel. Och om man då inte har moralen på att sina kompassen, som vi också var inne på lite innan vi startade podden, så kan det, kan man ju, om man är väldigt kompetent inom det digitala, så kan man med den makten skapa, röra om grytan rejält, om man säger så då.
Ja, ja, ja.
Om jag får uttrycka mig så.
Ja.
Och därför är det nog viktigt att förstå det nu inför nästa val. Att man inte ska tro på allt man läser och allt det här
hela
tiden. Och, men det blir tufft. Alltså jag lyssnade på en dokumentär där man, kan det ha varit om det var Elon Musk eller någon som pratade om att teknologin har nått den punkten just nu där vi som människor inte kan längre avgöra om det vi ser på tv eller på Facebook eller liksom på internet överlag, om det är en video, föreställt en video och Obama pratar eller vem som helst pratar, vi som människor kan inte längre, redan nu, den här tekniken, vi kommer inte kunna urskilja ifall det är de facto Kjell Bergqvist som sitter här och pratar eller om det är en dator som har genererat fram dig med ett manus som man själv har bestämt på.
Ja, ja, ja.
Det här som man brukar prata om, fake news. Och,
ja, ja, precis, precis.
Och det är ju också skrämmande att man inte längre... Det var faktiskt inte Elon Musk, I stand corrected, för mig själv där. Det var de facto en för detta CIA-agent som var intervjuad i en podcast som Joe Rogan hade. Mike Baker heter han.
Ah, okay,
han,
okay.
Han är väldigt noggrann med att liksom, det här kommer jag inte prata om, bara så att ni vet, och det här kan jag prata om.
Ja.
En av grejerna han pratade om. Och han var väldigt tydlig med att ni skulle bara veta att ryssarna tydligen är längst, alltså i spjutspetsen när det kommer till just den här typen av desinformation.
Att sprida desinformation, ja. Ja.
Så att... det är ju oerhört...
Nej, men det är ju det som pågår, märker man ju nu när vi pratar om SD. Det är ju, de lägger ju ner oerhört mycket jobb på att måla upp att Sverige är på väg rakt åt helvete ner i avgrunden på grund av invandringen. Vilket inte stämmer. Mm. När man läser statistik och kollar källor så är det bara lögner.
Ja.
Man sprider lögner för att nå ett visst mål.
Precis.
Ja. Så vi kanske ska sluta med vad som helst, men aldrig SD helt enkelt.
Nej,
det ska vi snacka vidare?
Jag tror du menar det.
Nej, vi ska inte sluta med det, tvärtom.
Ja,
jag ska jobba vidare med det.
Ja, nej men bra. Utöver det så, som var väldigt intressant, men det är ingenting annat. Jo, berätta lite om, jag tyckte det var väldigt intressant det här, jag fick ju, blev ju upplyst här innan idag om vad som hände i Vadstena nyligen.
Ja, vi i söndags, inte igår utan söndagen innan, så hade jag tillsammans med en kille som heter Fredrik Sänhed som bor i Vadstena och jobbar för att dra ihop stålar till Barndiabetesfonden, och vi har ju vår stiftelse. Så vi hade en stor välgörenhetskonsert i Vadstena kyrka förra söndagen med cirka 1100 personer och med Tommy Körberg och Helene Sjöholm. Best of the best.
Ja, verkligen.
Ja. Och med medföljande middag, stor middag på kvällen på slottet med nya artister, Martin Stenmark, Nathalie Felicia, Molly Sandén och några till. Och vi drog in en bit över 800 000 kronor att dela mellan Barndiabetesfonden och vår stiftelse. Så lite sånt håller jag på med.
Ja.
När jag inte filmar.
Och hur drog ni in de här pengarna, om man får säga?
Ja, precis. Det var en bra segway, verkligen. Ja. Därför att alla artister ställde upp utan att ta en enda krona betalt. De skänkte alla sina gager. Vadstena klosterhotell skänkte alla hotellrum, all mat till 320 personer. Möllers hette ett annat bolag som skänkte alla... Vi behövde 800 stolar och en jävla massa bord. Garderob och bar och kylskåp och allt möjligt bidrog de med utan att ta ett öre. ett ljudföretag som bygger upp stora scener runt om i Sverige som heter Fegges och Mattes i Vadstena också. Ställde upp med all ljudutrustning både i kyrkan och på kvällen på slottet. Och ja, det var ingen tog en enda krona i betalt för detta, utan alla bjöd på sitt arbete, och det var ett ganska gediget och stort projekt verkligen. Så jättetacksam. Folk är...
All heder.
Ja, all heder. Verkligen. Stort tack.
Mm. Och idag är du här tillsammans med en person som heter Emil Grönholm, som också var inblandad i detta.
Absolut. Emil Grönholm och jag startade ju för 3 år sedan, eller snart, någonting som heter Källes tavelresa på Facebook. Där vi, det är en lång historia, men vi i alla fall, Emil målar porträtt av kända ansikten, idrottsmän, artister. Det har varit Björn Borg, Stenmark, Jill Jonsson. Borås tjej.
Jag bodde granne ovanför mig i ett år faktiskt.
Ja. Lena PH, Avicii, ja, massor. Och Foppa Forsberg och Håkan Hellström och allt det där. Och de här tavlorna har vi sen auktionerat ut på Facebook. Och vi börjar nog närma oss 1 miljon i insamlade pengar som varenda krona går till välgörenhet också.
Fantastiskt.
Så i Vadstena där i helgen så hade Emil målat en tavla på Körberg och en på Helen. Och de tillsammans inbringade 86 000 kronor. För de 2 tavlor. Så att Emil har verkligen dragit ett strå till stacken när det gäller vår stiftelse och andra projekt.
En fantastisk talangfull konstnär med hjärtat på rätta stället.
Ja, det kan man lugnt säga. Verkligen.
Som du, på ett sätt.
Ja, måste man säga. Lite grann.
Ja, nu är du ödmjuk.
Ja. Jag försöker göra så gott jag kan. Ja.
Du är fantastisk, tack så hemskt mycket.
Tack.
Tycker du om Borås så här
långt tycker jag om det. Jag åkte rakt in. Jag satt nog halvsov lite i bilen, för Emil körde på slutet, så jag åkte rakt in i ett parkeringshus. Så jag har inte hunnit se så mycket ännu. Men... Nej, jag skojar, jag har varit här förut.
Ja,
absolut. Det är väl jättefint. Lite... Inte jättebra tågförbindelser med Stockholm.
Inte här?
Nej, men du kanske har det mera, planera det bättre. Jag hade ju tänkt att vi skulle åka tåg, men sen när jag gick in och började kolla igår så sa jag, oj, hallå, nu är vi uppe i 5,5 timme här för att ta oss till Borås. Det kändes lite långt.
Ja, jag rekommenderar MTR Express att köra till, från Stockholms södra blir det då, till Herrljunga. Numera är det Stockholms södra från byr om någonting, tror jag.
Ja, just det.
Då är det från Herrljunga till Borås så är det ungefär 40 minuter med bil.
Ja.
En taxi skulle ligga på runt en 500 eller sånt där.
Ja, okej.
Okay. Ungefär så. Vi brukar, när jag kör till Stockholm varannan vecka, bland varje vecka, så tar jag min bil från Borås till Herrljunga, parkerar gratis, hoppar in på tåget MTR Express. Och det är 3 timmar och 16 minuter och sen är man framme.
Ja, okej. Okay. Ja, det blir som en Göteborgsresa ungefär.
Ungefär. Det blir väldigt...
Nu hade jag ju ingen bil som stod i Herrljunga när jag skulle komma från Stockholm.
Du skulle sagt till.
Jag kunde sagt till.
Ja. Men det har varit fantastiskt gott att ha dig här, och jag är ytterst tacksam för att du kom hit.
Jag är jättetacksam för att jag fick komma hit och för att ni har hjälpt till så jättemycket och bidragit till goda gärningar här i livet.
Tusen tack, Kjell.
Tack.